Hönsen värper små ägg i år. Författare Bernt Andersson, inläst av Åsa Kjellman Risi för Saga. Prolog. Sveriges försvarsmakt stod svag och illa förberedd när andra världskriget bröt ut hösten 1939. De förband som mobiliserades för att bevaka våra gränser gav knappast något militärt intryck. De tyska framgångarna var stora. Den svenska regeringen oroade sig för ett tyskt anfall och förde en eftergiftspolitik gentemot tyskarna för att förhindra en invasion. Vintrarna 1940 och 1941 blev de kallaste på 100 år, och den stoppade importen av kol och olja gjorde att temperaturen i bostäderna sänktes till 14 grader. Det stickades tröjor och vantar och bomullen ersattes av cellull, ett skrynklande och säckigt tyg som var föga älskat av gemene man. Det dagliga livet blev hårt på alla områden. I slutet av 1941 ransonerades i stort sett alla livsmedel. I början av 1942 också textilier, all onödig utomhusbelysning förbjöds och hyreshusen fick bara varmvatten 3 dagar i veckan. Tyskarna ockuperade Danmark och Norge den 9 april 1940, och framförallt i Norge blev tillvaron svår. Utåt sett var Sverige neutralt, men samarbetet med den norska exilregeringen i London var omfattande såväl politiskt som militärt. En stadig flyktingström gick också på välorganiserade linjer över gränsen till Sverige, och i motsatt riktning gick förnödenheter, vapen och sprängmedel. Det svenska försvaret förlade beredskapsförband i gränstrakterna mellan Värmland och Norge, byggde försvarslinjer och tränade så gott det gick sina soldater i modern krigföring. Bristen var stor både på modern utrustning och kompetent befäl. Underrättelsetjänsten i området var till en början obefintlig. Först under det andra krigsåret började det fungera någorlunda. Inne i Norge fanns vid denna tid inte någon utbyggd underrättelseverksamhet. Hösten 1941 hade sabotageverksamheten inom Kongsvingers militärområde nått en sån omfattning att den tyske rikskommissarien, Josef Terboven, beordrade en upprensning. Den anförtroddes åt SS-standartenführer Kryger, som hade lyckats utomordentligt väl i Frankrike med samma sak. Han sprängde med brutala metoder flera motståndsgrupper, mycket tack vare information från hirderna, grupper av norrmän som tillhörde Quislingpartiet National Samlings politiska armé, och var djupt och innerligt hatad av det norska folket. Efter anmälan från en av hirderna arresterades i mitten av oktober 1941 Olaf Herrstad i det lilla samhället Magnerud mellan Kongsvinger och den svenska gränsen. Trots en i alla avseende omänsklig tortyr avslöjade han inte sina kamrater i motståndsrörelsen. I en summarisk rättegång dömdes han till döden genom arkebusering. Med erfarenheter från Frankrike, att offentliga arkebuseringar verkade avskräckande på befolkningen, hade Kryger beordrat samhällets invånare att bevittna avrättningen. Ytterligare ett sadistiskt inslag i Krygers personlighet var hans stående order att också de närmast anhöriga, speciellt kvinnorna, skulle närvara. Det hände att han sköt upp en avrättning tills hans trupper hämtat mödrar och hustrur. En frostig novembermorgon stod så Olaf Herrstad, bevakad och bakbunden, i väntan på exekutionspatrullen. Vakterna hade placerat honom nära hörnet på en liten tegelbyggnad för att rikoschetterna från kulorna, när de passerat kroppen, skulle gå i vinkel ut över sjön. Rakryggad, trots smärtorna från sin plågade kropp och sönderslagna käke, sa han med blicken riktad på den kvinna som var hans, vad alla kände: "De kuvar oss aldrig." Kapitel 1.